Radioplay.
När känner sig våra toppolitiker som allra sexigast? Och vad tror de att orgasmglappet beror på? Välkomna ska ni vara till Alla våra liggs valspecial. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra ligg.
Hej, hej, hej.
Det här är som ni vet en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Och jag heter Anna.
Och jag heter Amanda.
Hej.
Och nu är det så här att valrörelsen är i full gång. Överallt på stan ser man ganska intetsägande affischer om att det är viktigt med vård, skola, trygghet. Det här är såklart jätteviktiga frågor, kanske livets viktigaste. Men för att bredda debatten så har vi velat prata med politikerna om något som ni ofta frågar oss om och något som är en av våra hjärtefrågor, nämligen det här med orgasmglappet. För det är så att enligt en amerikansk studie så kommer män vid 95% av liggen när det är heterosexuellt sex på gång. Kvinnor kommer bara vid 65% av liggen. Och man kan tänka så här, vad fan har det här med politik att göra? Och det här handlar ju bara om några sekunder av muskelsammandragningar. Så är det såklart, men vi tror att det är ett resultat av något mycket större. Normer, könsroller, sexualkunskap och stereotyper.
Ja, och framförallt så påverkar det ju mycket kvinnor väldigt mycket i livet. Vi har valt att bjuda in representanter från alla riksdagspartier för att prata om det här. Och vi kan bara säga att vi har fått med oss alla riksdagspartier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som tyvärr drog sig ut när de fick frågorna av oss. Vilket är väldigt synd, för att det hade varit intressant att få deras perspektiv då de är två av våra mest konservativa partier. Men vi ska prata med många andra om sex och sexualitet för att vi tycker att det pratas för lite om det.
I det här avsnittet pratar vi med Claes Nyberg. Han är ordförande för Centerpartiets HBT-nätverk. Hej på dig Claes, hur är läget?
Mycket bra, lite så här kampanjtrött. Det är valtider. Så.
Fy, jag är inte något avundsjuk.
Inte alls, nej. Det är jätteroligt. Vi har så oerhört roligt.
Det är
också
bra.
Men det är lite långa dagar kanske. Man ska jobba heltid på sitt vanliga jobb. Alltså.
Ja, just det. Du jobbar inte heltid med det här alltså?
Nix, jag är presschef på MTR. Tunnelbana och pendeltåg i Stockholm.
Då sitter vi, det här är kanske inte asrelevant för poddlyssnarna, men då sitter vi i samma byggnad ju.
Ja, jag sitter i Tenskapan.
Ja, det är vi med.
Men du ser, du kan ha gjort det där.
Vad dumt.
Ja, verkligen. Men nu fick vi komma hit.
Ja, det är trevligt.
Vi tänkte börja intervjun med att fråga dig våran hjärtefråga. Något som vi verkligen brinner för. Och det är orgasmglappet. Det var en stor amerikansk studie som visade att det finns ett orgasmglapp mellan män och kvinnor i heterosexuellt sex. Och det är nämligen så att det går 3 stycken manliga orgasmer på 2 kvinnliga när det liggs heterosexuellt. Och vi undrar, vad tror du eller ni att det beror på? Och vad kan man... Är det en viktig fråga?
Ja, men jag tycker att det är en viktig fråga, därför att den symboliserar ju annat som faktiskt hör ihop med att prata om sex, samlevnad och relationer. Så att det tycker jag faktiskt att det är. Sen kan det är så lätt att avfärda det där som något som roligt och putslustigt. Och det är lätt att avfärda det som att ja, men det är biologi eller annat. Jag tycker man hör ofta sådana förklaringar man pratar om orgasmglappet eller andra sådana här skillnader i sexliv. Det gäller ju inte bara straighta, det finns liksom motsvarande tankar man kan ställa i samkönade relationer där liksom finns en grad av ojämlikhet. För att i grunden någonstans, så varför det här liksom i alla fall hela tiden reproduceras samma mönster, det är ju för att vi inte har en diskussion om sexualitet och norm som utgår från allas rätt till sexuell hälsa. Det låter ju liksom högtravande, men om det är så att vi aldrig diskuterar i jämlika termer, så att även till exempel unga tjejer känner att jag har rätt att ställa krav i min relation på att jag ska känna mig tillfredsställd av sex. Om de har inte upplevt att man ens kan ställa den frågan eller hur man ska göra det, och att det är okej att ställa den frågan, då uppstår ju en imbalans som sen fortsätter. Och jag kan tycka att man pratar med unga killar om sex, så har de också en skev idé om vad som är sex, i den meningen att det är väldigt fokuserat på deras egen prestation. Och det är också ett krav på dem att känna att prestera. Så då blir orgasmen liksom, det blir prestationen och slutpunkten. Och man upplever inte att det finns något annat krav heller. Så att någonstans är det en viktig fråga. Och sen exakt hur man ska angripa den alla gånger. För det finns ju absolut saker.
Lagstadga om minst antal orgasmer per dag för alla.
Ja, alltså det är klart att det vore jättekul om allt kunde lösas med lagstiftning. Ni gör ju inte det, hur gärna politikerna vill. Så att det får man vara försiktig. Men det, däremot så finns det ju annat man kan lagstadga eller som politiker kan bestämma över. Det är ju till exempel att sexualundervisningen i skolan ska innehålla moment om jämlikt sex.
Okej, vi går över till våra tre snabba frågor. Ha? Och det kanske inte är något ni jobbar för superaktivt, men vi vill ändå veta hur ni ser på dem. Och så. Mm. Du börjar.
Ja. Första frågan, bör mensskydd vara gratis?
Vi har inget sånt partibeslut på att det ska vara gratis, alltså generellt att det ska vara en typ av statlig sanktion. Däremot tycker jag att det är upp till kommun och landsting att bestämma själva. Mm. För det kan ju vara en del av en annan strategi. Till exempel vet jag ju själv att en del inom elevhälsan ibland tillhandahåller gratis mensskydd för att det är också en ingång till en annan diskussion som man vill ha med unga tjejer. Mm. Och jag vet ju att jättemånga ungdomsmottagningar också ibland har i alla fall möjlighet att ge det. För det finns ju faktiskt tjejer som inte så himla lätt i hemmet får tag i mensskydd faktiskt, till exempel. Men generellt att säga att det ska vara helt gratis, nej, det har vi inte kommit från. Det har vi inte kommit. Däremot kan man säga att till exempel jag själv är ju aktiv i Centerpartiet i Stockholm. Vi har ett beslut på att vi i Stockholm vill nog att det ska vara gratis med menskopp till exempel, så kan man tillhandahålla det i skolan till alla unga tjejer.
Men blir det inte väldigt orättvist då om det är alltså olika kommuner och landsting? Alltså redan så är det ungdomsmottagningen är gratis olika åldrar i olika städer och så.
Ja, men vi tycker i alla fall att den frågan hör hemma liksom för kommunerna och landstingen att lösa. Antingen ser man det som någonting som man vill göra, kanske riktat framförallt till unga. Och då bör det göras någonstans i alla fall i relation till inom vid skolan och elevhälsan. Det är nog vår bild.
Mm. Okej, nästa fråga. Ska sexualiserande reklam förbjudas enligt lag, tycker du?
Nej, vi driver inte frågan att ett lagförbud. Det blir nog faktiskt ganska svårt att veta exakt hur ska det efterföljas. Vem ska bedöma? Och det som upplevs jätteprovocerat för någon gör det inte för någon annan. Mm. Så att vi tycker nog ändå att det är opinionsbildning som är det viktigaste. För oavsett man lagstiftar så kommer det behovet kommer finnas kvar. Mm. För oavsett reklam eller inte så finns det information runt oss hela tiden som kommer vara det. Man kan ju uppleva till exempel att en film som visas på tv är ganska sexistisk. Även om den någon annan tycker att det är konst. Så att det blir väldigt svåra avvägningar. Mm. Så vi tycker ändå att det är opinionsbildning och i grunden samma sak där. Att väldigt tidigt både i skola, sexualundervisning och annars diskutera de normerna. Så att man själv kan ha ett för kritiskt förhållningssätt.
Okej, sista snabba grejen. Amning på offentlig plats. Ja. Bör man fixa det så att det är okej för kvinnor att göra? Om vi fixar menar jag reglerar politiken via lag.
Via lag? Nej, vi tror inte heller att det i grunden är en lagstiftningsfråga. Det finns idag ingenting som eller förbjuder det. Men det är klart att jag tror att vi alla har nära eller bekanta som någon gång har ammat offentligt och uppmötts av oerhört liksom, negativa reaktioner. Inte lika mycket Sverige längre tycker jag ändå, men det kan jag vilja som det är. Och jag upplever att de flesta kvinnor som ammar offentligt någonstans gör ju det med väldigt hög liksom, respekt för andras integritetszon. Jag tycker själv att det är väldigt sällan ett problem. Och jag tror att det är bättre faktiskt att det blir att man nästan folkrörelse liksom skapar ett tillåtande klimat. Lagstiftningen kommer snarare skapa en del motsättningar tror jag. En del näringsidkare som mitt fik vill jag inte. Så jag är samma sak där. Just att tro att lagstiftningen blir lösningen är lite för enkel.
Nej, nej, nej.
Ja, lite så kanske.
Okej.
Ja, tredje momentet. Ja. Då så har vi ju bett olika personer som har en hjärtefråga att spela in varsin fråga till de här intervjuerna.
Kommer de läsas upp i?
Precis, du kommer få höra här när de ställs. Så första frågan.
Yes.
Hej, Johanna här. Jag har precis börjat åttan och min fråga till er är hur ni tänker utveckla sexualkunskapen. För jag själv tycker inte att den är så bra.
Ja, det är samma sak där. Så politiken ska väl inte ges ut för långt i klassrummet. Jag tycker ibland att politiken är oerhört liksom klåfingrig på exakt vad den ska innehålla. Men jag tror vi alla är nog ganska överens. Jag tycker det ändå finns en ganska bred samsyn i svensk politik, kanske med något undantag. Att kvaliteten är för låg och att den är för begränsad. Och även jag har jobbat själv med på Lärarförbundet några år och träffat mycket lärarkollegor. Och väldigt många tycker att det är svårt faktiskt att veta hur undervisningen ska gå till. Det är en sak när det är just biologi och planscher. Men när det verkligen handlar om att diskutera till exempel relationer, samlevnad, intimitet i förhållande till sex, så är det väldigt få lärare skulle jag säga som upplever så här, men jag har verktyg och jag har kunskap hur jag ska göra det. Så att i grunden är det ju kvaliteten är alldeles för låg. Mm. Så vi vill ju se att sexualundervisning, alltså att kunskapen om hur man bedriver det, ska vara obligatorisk i lärarutbildningen. Det är viktigt att, att den fokuserar på det. Men också ger då Skolverket ett uppdrag att faktiskt ta fram utbildningspaket för att kompetensutveckla de lärare som idag är ute och jobbar.
Vad ser du att externa personer som inte är lärare kommer in och undervisar om sex och sexualkunskap?
Nej, men jag tycker ju att det är, jag har själv varit en sån som har varit informerat och så. Och jag tycker att ofta är ju det väldigt viktiga inslag. Men skolan får samtidigt inte göra sig beroende av det. Det är ju också givetvis en grannlaga uppgift att bestämma vem ska jag släppa in och varför. Tycker jag om skolan ska hålla kvalitet och bara bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som ändå lagen säger, då ska man ju också granska de som kommer in och vilka är de.
Okej, nästa fråga.
Hej, jag heter Julia. För några år sedan gjorde jag en abort i 17:e veckan, bara några dagar innan tidsgränsen för fri abort skulle gå ut. Tycker ni att 18 veckor är en bra tidsgräns för fri abort? Och hur kan Sverige värna om aborträtten och vara ett föregångsland internationellt?
Nej, men Centerpartiet står absolut upp för den abortlagstiftning vi har idag. Mm. Den 18-veckorsgräns som finns har vi absolut inget behov av att förändra. Och det finns ju faktiskt möjlighet även med särskild prövning efteråt. Mm. Och den här särskilda prövningen efteråt, det är ju, står ju i relation till läkarvetenskapen. Det är ju Socialstyrelsens fråga. Och det tycker vi det är en rimlig avvägning att det finns både ett gummiband i en ände som handlar om där läkarvetenskapen säger att det här är det vi klarar av och inte klarar av nu. Mm. När det gäller för tidigt födda barn till exempel. Så att politiken har satt en gräns och de 18 veckorna upplever vi är tillräckliga och klart rimliga. Sen fanns det en fråga om internationellt där. Och jag tycker Sverige är ju faktiskt idag ett föregångsland när det gäller bistånd i SRHR-frågor till. Och vi har ju i de tider av...
När du säger SRHR?
Ja, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Så har ju Sverige faktiskt, tycker jag internationellt, varit föregångsland länge. Men framförallt nu bestämt för att gå in och lägga pengar där till exempel USA har valt att helt backa ur i många länder. Och det upplever jag också att det står vi i Centerpartiet fullständigt bakom. Jag upplever att det finns en ganska bred samsyn av de flesta partierna att det här är någonting Sverige ska stå upp för. Mm.
Som jag förstått det, om man föder barn och inte är gift med då den biologiska pappan så blir man själv ensam vårdnadshavare som kvinna.
Det görs ju alltså en utredning efter när du föder ett barn om det finns en pappa eller inte. Så ser svensk lag ut. Men går det inte att fastställa att det finns en pappa, då blir det ju den kvinnan ensam vårdnaden. Så är det ju.
Och det där tänkte jag på, för det är ju väldigt enkelt för pappan att sticka om man skulle vilja, men inte så enkelt för mamman att sticka. Då kan man nästan se som en mördare. Nu freestylar jag lite med min fråga, eller jag vet inte ens vad frågan är. Men jag tycker att det är... Kan man inte lagstifta om att pappan ska ta sitt ansvar? Punkt.
Jo, men det så är ju faktiskt lagen. Att går det att fastställa vem som är fader till barnet och den personen inte vill ta sitt försörjningsansvar så kommer ju samhället fastställa att den här personen ska göra det.
Ja, men försörjningsansvar men måste, är ju ja, något annat.
Nej, absolut. Men där är ju svårigheten. Man kan absolut tilldöma den personen ansvar att ta hand om barnet. Men så att säga, där finns ju faktiskt lagstiftning redan. Mm. Men det ska ju inte svara om den pappan den inte går att få tag i. Eller faktiskt inte kvinnan heller vet identiteten på den här fallet. Vilket ju har hänt några gånger i historien förstås.
Okej, vi tar nästa fråga.
Hej, Tobias heter jag och driver podden Ringboksliv och är hbtq-person. Och jag undrar hur du och ditt parti kämpar för hbtq-personers möjligheter att få barn.
Centerpartiets linje är ju i grunden att ansvarsfulla vuxna som vill bilda familj ska man stödja att bilda familj. Och det finns ingen skillnad utifrån sexuell läggning eller eller så, kön, utifrån hur god förälder man kan vara. Det är liksom grundinställningen. Och utifrån det sen så blir ju ganska mycket saker ganska självklart, tycker vi. Så att till exempel, nu är det ju lagstiftning, men vi har ju varit med och drivit frågan om rätt till insemination för lesbiska och faktiskt som ensamstående kvinnor också. Och det är ju verklighet nu i lag, sen ska det liksom funka bra i alla landsting och det behövs nog en del göras fortfarande. Men en av de sakerna vi också har varit tidigast ut och fattade beslut om som parti, det är att vi vill ju att vi ska tillåta altruistiskt värdmödraskap i Sverige. Vi vill inte ha ordet surrogat, det finns inga surrogatbarn, utan det är välkomna barn i familjer. Men där värdmödraskap har varit sättet för den här familjen att bildas. Och vi menar ju att Sverige, det är inte så att det är förbjudet i Sverige. Det är bara helt oreglerat i Sverige. Det är, de flesta vet inte om det. Och det gör ju att de här barnen har inte juridiskt rätt till sina föräldrar. Så det är barnen här som har ett svaga juridiskt skydd än andra barn. Och det är ju helt orimligt. Det här behöver man göra någonting helt enkelt. Och det måste vara tillåtet i Sverige. Jag känner flera kvinnor som har sagt att de är beredda att göra det. Att ställa upp för andra.
Okej, nästa fråga.
Hej, Antonia heter jag. Jag är nybliven barnmorska. Och jag har en passion för sexuell hälsa med fokus på kvinnlig sexualitet. Historiskt sett så är det ju den manliga sexualiteten som fått ta plats och som prioriterats. Så min fråga till er, det är hur ni tänker att ni ska arbeta för att säkra alla människors rätt till sexuell hälsa och framförallt jobba med att främja kvinnors sexuella hälsa då vår sexualitet så länge styrs och används som ett medel för kvinnoförtryck.
En jättebra fråga, och det är väl fortfarande så att det är inte så att ojämlikheten är borta så historiskt. Jag tycker det finns väl mycket av det kvar, även om diskussionen ändå rör sig i rätt riktning. Till exempel hur gestaltningen av sexualitet och så där, så i film och så. Det har ändå hänt ganska mycket. Men om man, vad man så här konkret i alla fall politiskt kan göra, så är det väl en av de sakerna. Vi pratade om abortlagstiftning alldeles nyss. Ja. Det är faktiskt en viktig aspekt av detta, att jämställa möjligheten att själv bestämma när man vill bli förälder. Det är faktiskt en viktig aspekt ändå. Så jag tycker man kan ta tillvara. Och samma sak där då, att det inte ska finnas skuld och skambeläggande för det. Samma sak med det här med samhällsklausul, att vi inte ska ha det. Men sen hur man än vänder och vrider på det här, ska vi liksom komma åt grundproblemet av att syn med kvinnors sexualitet är annorlunda ut, så finns det liksom inga genvägar, utan det är samma sak där. Då är man tillbaka till vilka arenor möter vi unga människor tidigt och ser till att det blir en diskussion om normer och sexualitet som sker med jämlik grund. Och då kommer skolan fortsätta vara superviktig. Men det kommer vara lika viktigt att de här diskussionerna förs på andra ställen. Idrottsrörelsen tror jag inte vi ska underskatta. Alla de initiativ man tar för när det gäller unga killar och respekt är superviktigt. Så att det handlar ju grundläggande om att liksom klara av att ha en gemensam vuxendiskussion till nästa generation. För att bryta mönster. Jag vet inte tusen om det finns ju ingen jättesnabb genväg liksom, att liksom lagstiftare och få fram. Utan man måste ju så här bestämma vilka verktyg har vi. Vi har skola, vi kan fördela pengar till projekt, vi kan fördela pengar till organisationer som verkligen jobbar aktivt med till exempel normdiskussioner. Det är ju där jag tycker det är absolut viktigast vi kan göra.
Hur ser ni eftervården för kvinnor som förlöser barn?
Vad tänker du då?
Barn. Alltså, att det är många som får enorma problem, vilket kan skada deras sexuella hälsa.
Om du tänker till exempel de som får förlossningsskador rent fysiskt till exempel. Ja, men jag har ju flera vänner som verkligen har, tycker jag, haft en helvetesresa efter förlossningar en lång tid. Och det har ju verkligen så det påverkar deras sexliv, det påverkar deras självkänsla och kan ju faktiskt leda till psykisk ohälsa på riktigt. Och det tycker vi är det är verkligen en jätteviktig fråga. Och min bild, jag är inte här med mitt expertområde, men jag har förstått att till exempel att det på många ställen i landet är väldigt lång kö till att också få komma till en specialist som är duktig på att utreda skador i underlivet. För det är ju klart att det är liksom, ska man sen gå in och göra till exempel några korrigerande operationer, Så krävs det ganska hög kompetens att göra bedömning. Vilka operationer kan göras utan att få andra följder? Till exempel på nervbanor och annat som också kan ju förstöra sexlivet på olika sätt. Så att här är ju nog kötiderna framförallt för att komma till en bedömning och sen få efterrätt eftervård. Det är min bild att den är alldeles för långa.
Sista frågan.
Ja.
När känner du dig sexig?
Ja, jäkligt bra fråga. Jag liksom sådär, nej men det är klart så här.
Säger du börjar pilla med ditt manuspapper?
Ja, jag har inte skrivit ner något svar på den frågan faktiskt. Men därför är jag lite nervös att pilla med papperna. Nej men såhär, jag är en av de stora sakerna som hobby jag har. Jag sjunger jättemycket. Jag sjunger i kapellgruppen jättemånga år. Jag kan känna mig verkligen sexig när jag står på scen såhär. Och få sjunga och känna att jag blir observerad av andra. Det är en berusningskänsla såhär. Få applåder, då kan jag faktiskt känna mig het.
Härligt. Härligt. Ja, det var väldigt bra svar.
Njut av det.
Tusen tack.
Det var allt för oss.
Lycka till framöver.
Ja, tack själv.